السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ربنا زدنا علما ووفق لنا لما تحب وترضى. Vi fortsätter idag att gå igenom del 2 i tafsir av surat al-Muddaththir. Och vi talade förra veckan om, vi avslutade med att berätta om den här mannen från Quraysh, al-Walid ibn al-Mughira, som förnekade profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam och tillsammans med Quraysh smidde onda planer på hur de skulle smutskasta islam och Koranen och Muhammed alaihi wasallam. Och de kom fram till att de skulle ljuga och kalla honom för trollkar. Och sedan nämnde vi att Allah subhanahu wa ta'ala förberedde för honom ett straff. Och de som går hans väg, de som förnekar sanningen och väljer en annan väg än skaparens väg, Allah subhanahu wa ta'ala säger om dem: Sa'uslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar, lawahatun lil bashar. Jag ska kasta honom i helvetets elden. Saqar är ett av helvetets namn. Helvetet har många namn. Och alla dessa namn tyder på har en beskrivning av elden. Till exempel så kallar Allah helvetet för Jahim, Jahannam, Lava, Sa'ir, Saqar, Wahutama, Walhawiyah. Dessa är de namnen som har nämnts i Koranen. Och en nar, självklart. Så Saqar är ett av helvetets namn. وَمَا أَدْرَاكَ مَا Saqar. Och vad ska få dig att inse vad denna eld är för någonting? لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ. Den skonar ingen eller lämnar inte någonting obränt. Den bränner sönder allting tills det blir kolsvart. Mujahid sa i tafsir på denna ayah att helvetet bränner allt. Den lämnar ingenting. Det betyder, den låter dig varken leva eller dö. Den låter dig varken leva eller dö. De som är i elden lever, men det går inte att kalla för liv. Och döden kommer från alla håll, men de kommer inte dö. Kroppar som aldrig kan dö. Ett evigt straff. Varje gång de bränns så kommer de att återställas. Varje gång skinnet blir svart. Som Allah säger i surat An-Nisa: Inna alladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab inna Allaha kana azizan hakima. De som förnekar våra verser kommer vi att låta brinna i elden. Varje gång deras skinn brunnit upp så ska vi byta ut det till ett nytt skinn för att de ska smaka på straffet. Allah är mäktig och vis. Sen beskriver Allah Azza wa Jalla den här elden. Och han säger: Alayha tis'ata ashar. Det finns 19 änglar över denna eld. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَتَهُ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَ لِلْبَشَرِ. Över elden är det 19 änglar som vakar. Och vi har inte satt någonting annat än änglar som vakter över elden. Och vi har bestämt deras antal som en prövning för de icke-troende, så att bokens folk ska bli övertygande och att de troende ska stärka sin tro, och så att inget tvivel finns kvar för bokens folk eller de troende. Och så de i vars hjärtan det finns en sjukdom. Och de icke-troende kan säga: vad vill Allah säga med detta exempel? På så sätt vilseleder Allah den som han vill och vägleder vem han vill. Och ingen känner till din herres armé. antalet förutom honom, och detta helvete är ingenting annat än en påminnelse för mänskligheten. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att det finns 19 änglar som vaktar över helvetet. Och den största och mäktigaste av dem, vad heter han? Malik. Och vad kallas dessa änglar för? Det har nämnts i surat Al-Alaq. Zabaniya. De änglar som vaktar över helvetet kallas för Zabaniya. Och de är 19 stycken mäktiga. Och sen finns det ännu mer. Och Allah subhanahu wa ta'ala har beskrivit dessa änglar i Koranen. Och de har också beskrivits i profeten Sunna sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Troende, rädda er själva och er familj från elden. Från elden vars bränsle är människor och stenar. Över den finns det stränga, hårda änglar som vaktar. De faller inte kort i att lyda Allah, utan de gör det de har beordrats. Och Ibn Kathir, han säger i tafsir på denna ayah att deras natur är sträng. De har ingen nåd eller rahma i sitt hjärta. Shidad, de är hårda och stränga och skräckinjagande. Profeten Alaihissalam nämnde också att han såg Malik i drömmen, att han gick runt helvetet, och han sa att det var en väldigt skrämmande syn när man såg hans ansikte. Ingen rahma, ingen nåd i sitt hjärta. Allah har bara skapat dem med syftet för att straffa, att kasta folk i helvetet och tortera folk i all evighet. Och ett exempel på det är då Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen att folket i helvetet kommer att ropa på Malik: Wa nadaw ya Malik liyaqdi alayna rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqq walakin aktharakum lil haqqi karihun. Och de ropar: Ja Malik, gör slut på oss. Alltså döda oss. Låt oss slippa detta. Och då så svarar han: Innakum makithun. Här ska ni vara för alltid. Vi har kommit till er. Ni fick sanningen. Men de flesta av er hatade sanningen. Ni fick chansen att bli muslimer. Ni hörde om islam och Koranen och Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Men ni ogillade sanningen och valde istället eran otro. Så smakar nu på straffet för alltid. Allahu musta'an. Och i denna vers så nämndes då att änglarnas antal är 19. De som vaktar över helvetet. När Abu Jahl, la'nahullah, den stora trotsaren från Quraysh, hörde denna vers, så skojade de. Och de sa till varandra: Har Allah bara gett Muhammed 19 hjälpare? Har han bara 19 med sig i nästa liv som ska straffa oss? Ja? Och så sa han: Det räcker med att vi samlar 10. 10 av oss kan ta en ängel åt gången. Så kan vi övervinna dem. A'udhu billah. Så okunnig. Han förstår inte att en av dessa änglar är så otroligt stark att inte ens hela mänskligheten skulle kunna stoppa honom eller hindra honom. En av helvetets änglar är så stark att han skulle kunna straffa hela mänskligheten och ingenting kan stoppa eller hindra honom. Sen nämner Allah att han gjorde dessa antalet till en fitna. En prövning. Vad menas med att det här antalet 19 är en prövning? Jo, antingen att det är en prövning i att de är så få. Att kuffar tänker: Men de är bara 19, vad ska de göra? Ja. En annan tolkning är att Allah har gjort dem till ett straff. För ordet fitna på arabiska kan betyda straff. Som Allah också nämner i Koranen, att helvetet är en fitna, ett straff för de icke-troende. Så dessa 19 änglar är ett straff för de icke-troende. Allah nämner också i denna vers att Allah har bestämt detta antal för att öka folket av boken och de troende i sin tro. Folket av boken, det vill säga judar och kristna, det ska öka dem i tro när de läser eller hör om att antalet väktare i elden är 19 stycken. På vilket sätt? De lärda nämner allihopa att det står i Bibeln. Allah har uppenbarat för ahlul kitab att helvetets väktare är 19 stycken. Så när de läser detta och hör att det står i Koranen, så stärker det deras tro på att Muhammad sallallahu alaihi wasallam har kommit med samma budskap som deras profet. Men vad jag känner till idag så finns den här versen inte kvar. Det kan stämma men att den finns, men jag har inte hört det. Mycket av Bibeln är förändrat och många verser har tagits bort. Men det har funnits i Bibeln att helvetets väktare är 19 stycken. Och det stärker också de troende i sin iman, i sin tro. Varje gång de troende får en ny uppenbarelse, uppenbarad för sig, så stärker det dem i sin tro och sin övertygelse. De blir bara starkare och mer fasta i sin tro. Och de tvivlar inte, så som hycklarna tvivlar, utan de har yaqin. Och i den här versen så nämner Allah övertygelsen och tvivlet. Och Sa'di nämner i tafsir att varje sann muslim ska sträva efter att fullborda sin övertygelse och att avlägsna alla former av tvivel från sitt hjärta. Och det gör man med hjälp av kunskap. Islamisk kunskap. Blir man en starkare muslim och all tvivel försvinner från sitt hjärta. Och vi sa ju då att Abu Jahl gjorde narr av profeten alaihissalam och han sa typ: har Muhammed bara 19 hjälpare? De kan vi krossa. Och då svarar Allah och säger: wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ingen känner till din herres soldater, antalet soldater, förutom honom. Men de är inte 19 bara. De är 19 mäktiga änglar som styr och straffar, men de har mindre änglar under sig som också straffar i helvetet. Och ett bevis på det, som de lärda nämner, är att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att på domedagen så kommer helvetet att släpas fram med 70 000 rep. Och varje rep är det 70 000 änglar som drar. 70 000 gånger 70 000 blir ungefär 4,9 miljarder änglar som drar fram helvetet på domedagen. Så antalet änglar är otroligt många. Profeten sallallahu alaihi wasallam talade om Allah ta'alas storhet. Och han sa att himlen höll på att brista eller skaka. Han sa att varje liten bit i himlen finns det änglar som gör sujud och rukua till Allah subhanahu wa ta'ala och upphöjer Allah. Otroligt många änglar. Han sa att varje dag går 70 000 änglar in i al-Bayt al-Ma'mur, en helig plats som finns i den sjunde himlen. 70 000 änglar besöker den varje dag och de kommer aldrig tillbaka. Så allt det här bevisar att antalet änglar är så otroligt många. Det går inte att föreställa sig. Och sen så nämner Allah ta'ala helvetet. Att helvetet är en påminnelse för mänskligheten. Och Allah säger sen: kalla wal qamar wal layli idh adbar wal subhi idh asfar. Nej, vid månen och vid natten då den drar sig undan och vid gryningen då den ljusnar. Allah svär här på tre saker. Han svär vid månen och han svär vid natten när den försvinner och morgonen när den börjar. Han svär på att helvetet är på riktigt. Men Allah ta'ala svär här på tre saker: månen, natten som försvinner och morgonen som kommer. Och Ibn al-Qayyim, han nämner i tafsir här en faida. Varför svär Allah vid dessa tre när han talar om helvetet och domedagen och liknande saker? Han säger: för dessa tre bevisar Allah ta'alas storhet. Att han har skapat dag och natt. Och han har skapat månen. Det här visar Allah Ta'ala storhet och hans vishet. Det är det första. Och det andra är att dessa tre saker som nämndes förnyas. Det vill säga månen förlorar sitt ljus och får sitt ljus. Som nu ikväll, i natt är det fullmåne, eller hur? Och om ungefär 2 veckor är ljuset borta. Och samma sak på dagen, ljuset är borta. Så månen, man kan säga dess ljus förnyas. Det försvinner och kommer tillbaka. Och samma sak är det med dag och natt. Dagen försvinner och dagen föds på nytt. Han som är mäktig att göra detta och har gjort detta är också mäktig att återskapa oss i nästa liv. På samma sätt som dagen försvinner så är han också mäktig att återskapa de människor som försvunnit. Allt är lätt för honom. Al-Aziz, den mäktige. Så Allah svär på dessa tre. Och han säger: innaha la ihda al-kubar nadhiran lil bashar. Säkerligen så är det en eller ett av de största tecken. En varning för mänskligheten. Vad är det som är en av de största av saker? Jo, helvetet. La ihda al-kubar. En av de största och värsta av saker som finns. Nadhiran lil bashar. En varning för mänskligheten. Ey wallahi. Allah varnar oss för helvetet. På så många platser i Koranen. Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam varnar oss också för helvetet. Och Al-Hassan al-Basri, han säger i tafsir att Allah har inte varnat för någonting kraftigare än elden. Allah har varnat för många saker. Många negativa saker. Men han har aldrig varnat för någonting värre och mer skrämmande och skräckinjagande än helvetets elden. Så vart är de som idag fruktar elden? Vart är de som försöker fly från elden och rädda sig själva från elden och göra ett skydd från elden? Var är de som söker Allahs rahma och förlåtelse så att de slipper gå in i elden? Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: jag har inte sett någonting som elden. Jag har inte sett någonting liknande som elden. De som borde fly från den sover. Och jag har inte sett någonting som liknar paradiset. De som borde sträva efter den sover. Det här är allvar, ja ikhwan. Helvetet finns. Det är framför oss. Och det är upp till oss att försöka rädda oss själva. Men de flesta människor är passiva och sover. Och samma sak med paradiset. Många muslimer verkar tro att paradiset är gratis. Paradiset får man inte genom att sova. Att sova när det är salah. Att inte agera. Utan man måste samla på sig goda gärningar. Anas ibn Malik radiyallahu anhu berättar också att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: vid honom i vars hand min själ vilar, om ni visste, eller om ni sett vad jag sett, då skulle ni skratta mindre och gråta mera. Och då så sa sahaba: vad har du sett, ja Rasulullah? Han sa: jag har sett paradiset och helvetet. Och Allah nämner i flera verser i Koranen att de troende ska vara rädda för elden. De ska frukta elden. Allah Ta'ala säger: lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal dhalika yukhawwifu Allahu bihi 'ibadah ya 'ibadi fattaqun. De kommer ha lager av eld över sig och lager av eld under sig. Med detta skrämmer Allah sina slavar, så frukta honom. Fattaqu ya 'ibadi fattaqu, så frukta. Allah al-musta'an. Allah vill att vi ska vara rädda för elden. För det håller oss borta från att synda. Och det gör oss till bättre människor. Och Allah beskriver de troende. Och han säger: وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا. De hoppas på sin herres barmhärtighet. Och de fruktar hans straff. Hans straff är verkligen någonting som borde fruktas. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Och de troende, Ibad och Rahman, de ber: Herre, skona oss från helvetet, vars straff är ett lidande utan slut. Så en riktig muslim känner sig inte garanterad att gå in i paradiset, utan är alltid rädd. Vi vet inte på vad vi dör. Vi vet inte vad Allah kommer att göra med oss i nästa liv. Vi hoppas på hans rahma och hans förlåtelse. Men vad som händer är det bara Allah som vet. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, från den dua han brukade säga mest av allt, det var: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabun nar. Herre, ge oss det goda från detta liv och nästa liv, och rädda oss från elden. Som profeten sallallahu alaihi wasallam mest av allt brukade söka skydd från elden, vilka är vi? Varför söker inte vi skydd från elden? Och i varje salah, han beordrade oss att söka skydd från fyra saker. Och en av dem är att söka skydd från helvetet. Allah al-musta'an. Och sen nämner Allah denna varning. Varningen av helvetet. Och han säger: Liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Till vem som helst av er som väljer att gå framåt eller att förbli bakom, gå bakåt. Yani, Allah varnar muslimer och icke-muslimer. Helvetet är sant. Helvetet finns. Paradiset finns. Och ni har två alternativ. Antingen går ni framåt eller så går ni bakåt. Ni går framåt mot Allahs kärlek och barmhärtighet genom att lyda honom och göra det som ni skapades för. Meningen med livet, att dyrka honom och att lyda honom. Och ni går bakåt genom att vända er bort från meningen med livet och att synda mot honom. Och tillfoga er hans vrede, vilket gör att ni kommer att hamna i helvetet. Och sen säger Allah: Kullu nafsin bima kasabat rahina. Varje person ska stå till svars för vad hon har gjort. Varje människa är skuldsatt med det hon har gjort. Människans gärningar hänger runt halsen på domedagen. Och de lärda säger att den här versen handlar om kuffar. För alla nämner i nästa vers: Illa ashabul yamin. Förutom folket från höger sida. Så icke-muslimerna är skuldsatta och betyngda med sina synder för alltid, i all evighet. Så kommer de att straffas i helvetet för sina synder. Till skillnad från muslimerna som kommer att förlåtas. Illa ashab al-yamin. Förutom dem från den högra sidan. De kommer att förlåtas. Och vad menas med ashab al-yamin? Vi har nämnt det förut. Ashab al-yamin. Vissa lärda säger att det är självklart de som kommer gå till paradiset. Men varför kallas de för ashab al-yamin? För att de får ta emot sin bok med högra handen. De kommer att stiga in i paradiset från den högra sidan också. Och när Adam alaihi salatu wasalam fick se sina barn, så fanns det de som stod på hans högra sida, och det är folket av paradiset. Vad kommer dessa att vara? Fi jannatin yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar. De kommer att vara i trädgårdar och de kommer att fråga varandra om de kriminella, de icke-troende. Och de kommer att fråga dem: vad var det som fick er att hamna i helvetet? Alla nämner här att ashab al-yamin kommer att vara i paradis. Upphöjda paradis där de ska få önska vad de vill. Och de kommer att fråga varandra: vad hände med dessa förnekare? Dessa icke-muslimer? Och Allah kommer att tillåta dem att fråga dem direkt. Från paradiset till helvetet. Ma salakakum fi saqar. Vad var det som fick er att träda in i helvetet? Qalu lam nakum min al-musallin. De svarar: vi var inte från dem som uträttade bönen. Wa lam nakun nut'imu al-miskin. Och vi brukade inte heller ge mat åt de behövande. Wa kunna nakhudhu ma'a al-kha'idin. Och vi brukade ljuga och prata strunt med dem som gillade att göra det. وَكُنَّنُ كَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. Och vi brukade förneka dagen av belöning, det vill säga domedagen. حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينِ. Tills det att döden kom oss. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala folket av helvetet. Att när de frågas, vad var det som fick er att gå in i helvetet? Så nämner de fyra stycken dåliga egenskaper. Den första är att de inte brukade be. De inte brukade dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Att de inte hade uppriktighet till honom. Två, att de inte brukade mata de fattiga. Och det här är att göra fel mot skapelsen. Att inte vara nådig och barmhärtig mot Allahs skapelse. Och tre, de brukade tala förbjudet. Ljuga. Och de brukade förneka domedagen. Fyra stycken mycket onda egenskaper. Som de var fast på och konstanta på tills det att de dog. Hatta atan al-yaqin. Tills det att döden nådde dem. Och han nämner Ibn al-Qayyim i tafsir att just de här fyra egenskaperna är väldigt dåliga. Han säger de två första är nyckeln till framgång. Salah, att dyrka Allah och uppriktighet. Och att hjälpa andra människor. Al-ihsanu ila al-khalq. Islam lägger mycket stor vikt på dessa två saker. Om ni kollar på alla påbud som finns i islam så finner ni att de kretsar kring dessa två nästan. Att det är ibadah till Allah, uppriktighet och att det också handlar om att vara god mot människor. Att hjälpa människor på bästa sätt. Men de här människorna var så onda att de inte hade dessa två. Och Allah nämner ofta dessa två tillsammans. Salah och att hjälpa behövande, eller hur? Och det nämns också som en ond egenskap att inte be och att inte hjälpa de behövande. Alladina yuqimuna salah. Nam. Alladina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Allah beskriver hycklarna och han säger om de ber så ber de bara för att visa upp sig. Och de hindrar folk och nekar folk små saker som de behöver. De delar inte med sig och de ber inte till Allah. Och om de ber så gör de det bara för att visa upp sig. Och Allah nämner de troendes egenskap. Alladhina yuqimuna salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Vad gör de? De ber och de spenderar av det som Allah har gett. De har ikhlas, ibadah, uppriktighet och dyrkan till Allah. Och de har också vänlighet och godhet mot sina medmänniskor. Och de andra två egenskaperna, att de sysselsätter sig med förbjudet tal, med lögner och narr av religionen och att förneka domedagen. Och de troende totala motsatsen. De sysselsätter sig med tal som gynnar dem i detta liv och i nästa liv. Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa att den som tror på Allah och den yttersta dagen, han talar väl eller så är han tyst. Han sitter inte och talar struntprat, förbjudet tal, ljuger och baktalar. Han fruktar Allah i det han säger. Och de tror på domedagen. Och ja, ikhwan, och ja, akhawat. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala en väldigt viktig punkt. Som vi alla borde reflektera över. Och det är vikten av salah. Vikten av bönen. När folket av Jannah frågar folket i helvetet, vad var det som fick er att gå in i elden? Vad var det första de svarar? Tänk just på det första, inte det andra, det tredje, det fjärde. Vilket också är allvarligt. Men det första de säger är att vi var inte från dem som bad. Så att inte be, att inte göra sina fem dagliga böner leder till Jahannam, till helvetet. Det här är ingen lätt fråga där man kan överse varandra. Jag har en kompis, han är bra muslim men han ber inte. Nej, det finns inte. Ber man inte så är man inte muslim. Den som aldrig ber är inte muslim. Och Allah säger här att de är i helvetet. Allah säger också i surat al-Maryam. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَا وَاتَّبَعُوا شَهَوَاتٍ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Det kom efter dem, de troende, ett folk som var sämre. De följde sina lustar och de lämnade bönen. De kommer att möta ett hårt straff. Och vissa tolkningar, de kommer möta en dal i helvetet. Och profeten sallallahu alaihi wasallam klargjorde att skillnaden mellan muslim och kafir, troende och icke-troende, är bönen. Han sa al-farq alladhi baynana wa baynahum as-salah. Skillnaden mellan oss och dem är bönen. Men tarakaha faqad kafar. Den som lämnar bönet har begått otro. Inte synd, otro. Så det är väldigt, väldigt allvarligt att lämna bönen. Och sahaba, det har berättats att sahaba brukade inte anse att det var kufr, otro, att lämna någon gärning förutom bönen. Det vill säga, en person kan vara muslim, men han kanske inte fastar ramadan på grund av en synd. Han är lat. Han kanske inte betalar zakat till de fattiga. Men om han inte ber, då är han inte längre muslim. Det här är den gärningen som tar människan ut ur islam. Och därför så sa Umar radiyallahu anhu på dödsbädden: As-salah, as-salah, la hadda fil islam liman taraka as-salah. Bönen, bönen, ni måste be. Det finns ingen andel av islam till den som lämnar bönen. Ja? Och det här är sahih. Vad sa han? La hadda fil islam. Och det är mer kraftigt på arabiska. La hadd, han har ingenting med islam att göra, den som inte ber. Och den som inte har någonting med islam att göra, är han muslim? Nej. Så det är väldigt, väldigt allvarligt. Och sen till slut, ja ikhwan, jag har aldrig riktigt förstått, vad har människor för ursäkt att inte be? Är det skolan? Är det jobbet? Är det pengar? Är det sjukdom? Är det barn? Det finns ingen ursäkt att inte be. Allah har gett oss 24 timmar per dygn. Att göra 5 salat kanske tar en halvtimme. Om du gör en kort, kanske till och med mindre. En halvtimme om dagen. Och 23 och en halvtimme, gör vad du vill. Du är inte hör, du är fri. Och Allah behöver inte våran salat. Allah, han är rani, han är rik. Det är vi som behöver salat. Det är vi som mår bra av att be. Så man ska inte tro att man gör Allah något fel om man inte ber. Nej, du gör dig själv fel. Och du straffar dig själv. Och du missar så mycket gott. Allah al-Mustan. Salah är ett ljus, som profeten sa, sallallahu alaihi wasallam. Ett ljus i ansiktet, hjärtat, ett ljus i graven, ett ljus på domedagen, ett ljus i paradiset. Och många människor lever i mörker. Speciellt de som inte gör salah. Du finner att de oftast är olyckliga i livet. De har problem och sånt. Så salah är väldigt viktigt. Profeten sallallahu alaihi wasallam, det sista han sa när han dog, det var as-salah, as-salah. Wa ma malakat aymanukum. Ni måste be, ni måste be. Och ta väl hand om de som arbetar åt er. Och det första vi kommer frågas på domedagen är, Jehovan, vad? Bönen. Om den är bra, resten av gärningar blir bra. Om den är dålig, resten av gärningar blir dålig. Så en muslim ska njuta av att be. Han ska älska den här salat. Profeten alihi afdalu salat wa salam brukade säga: Ja Bilal, aqimis salat arihna biha. Ja Bilal, kalla till bönen. Låt oss njuta. Låt oss slappna av. Det är så här en muslim ska vara. Man ska inte tänka, uff, det är salat, det är bön, vad jobbigt. Det ska inte vara gymnastik. Det ska inte bara vara någon vana. Utan det ska vara en njutning. Wallah, du är sujud till Allah. Det bästa positionen man kan vara i det här livet. Det närmaste man kan komma till Allah, det är bön. Profeten brukade njuta av att säga, av att göra bönen. Han slappnade av och han sa: "Wa ju'ilat qurratu 'ayni fi s-salah." Min ögonsten, min fröjd, min njutning är i bönen. Det är så en muslim ska vara. Det är en ära att få stå framför Allah. Det är en ära att få stå framför Allah subhanahu wa ta'ala och be. Och på domedagen, som vi nämnde, när Allah kommer uppenbara en del av sitt ben, alla människor kommer vilja gå ner i sujud när de förstår Allahs storhet. Och bara de troende som gjorde sujud i detta liv kommer att kunna göra det på domedagen. Bevisen är många. Men just tänk på detta. Att inte göra salat, att lämna bönen, leder till jahannam, till helvetet. Och det är väldigt, väldigt allvarligt. Och dessa icke-muslimer som då brinner i helvetet, Allah ta'ala säger: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ شَافِعِينَ. Ingen medlares medling kommer att gynna dem. De här brinner i Jahannam, i helvetet. Vissa muslimer kommer på domedagen att förtjäna helvetet. Kanske kommer gå till helvetet. Men Allah kommer att förlåta dem. Profeterna kommer att medla och säga: Allah, förlåt dem, ta ut dem från helvetet. Martyrerna kommer att medla. As-siddiqin, de sanningsenliga, kommer att medla. De fromma muslimerna kommer att medla. Änglarna kommer att medla. Och till slut kommer Allah ta ut den som har så lite som en myras vikt av iman från elden och låta honom gå in i paradiset. Men dessa människor, Allah säger, de kommer inte att gynnas av någons medling. Det betyder att ingenting kommer att hjälpa dem. De kommer vara där för alltid. Efter att Allah nämner detta, så säger Allah subhanahu wa ta'ala: فَمَا لَهُمْ عَنِ تَذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ. Vad är det för fel med dem? Vad är det för fel med dessa människor som hör Koranen, som hör budskapet om islam? Varför vänder de sig bort från att bli varnade, från Koranens påminnelser, som att de vore rädda eller flyende åsnor som flyr från ett lejon eller skyttar? Allah subhanahu wa ta'ala frågar här de här levande människorna: vad är det med dem? Ni hör om islam, om tawhid, meningen med livet, men ni vänder er bort. Och inte bara att ni vänder er bort, Allah beskriver här hur förnekarna beter sig när de hör sanningen. Han säger att de flyr så som en grupp med åsnor eller zebror flyr från ett rytande lejon. Och den här beskrivningen är väldigt precis. Vad händer om en grupp med zebror står och ett lejon kommer och ryter? Alla flyr och springer iväg åt olika håll tillsammans. Samma sak är med dessa människor. När de hör om islam, de vill inte lyssna. Som vi nämnde, Nuh a.s. De stoppade fingrarna i öronen, de stoppade kläderna över ansiktet. De vände sig bort och ville inte höra vad han sa. De flydde från det han sa. Så mycket hat har vissa människor mot sanningen. Vissa människor, det handlar inte bara om att de har inte hört islam. Vissa människor kommer aldrig att bli muslimer, hur många bevis de än får. Det här måste vi förstå, Ejon. Man kan inte säga: om vi har god karaktär, alla blir muslimer. Det här uttalandet är fel. Om vi har god karaktär, alla blir muslimer. Varför är det fel? Hade inte profeten Muhammed alaihissalam den bästa av karaktär? Blev alla i Mekka muslimer? Nej. Allah nämner, som vi nämnde i versen, de flesta av folk hatar sanningen och flyr från sanningen. Och det sorgliga är också att tyvärr vissa muslimer faller in under denna beskrivning. Att de flyr från sanningen som en åsna flyr från ett lejon. Han är så fast på sin bid'a, sin tradition och sin kultur. Du kommer till honom med sanningen. Du säger: Allah säger. Man får inte dyrka någonting annat än honom. Man får inte dyrka gravar. Det kan vara vad som helst. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger si och så. De vill inte lyssna. Och de bara gör en stor vägg mellan dig. Dig och dem. De vill inte lyssna. Och så flyr de från det. Och det är en väldigt ful egenskap. En muslim accepterar sanningen, från vem den kommer. Och sen säger Allah i beskrivningen av dessa icke-troende: Bel yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara. Nej, varenda en av dem önskar att han kunde få sidor utspridda. Yani, istället för att acceptera sanningen, så typ säger de. De typ sa till profeten sallallahu alaihi wasallam: om du vill att vi ska tro på dig, så vill vi att Allah skickar ner en bok, sidor eller en skrift, och lägger den bredvid vårt huvud. När vi vaknar upp så står det en bok där, från Allah Rabbul Alamin till mig. Och jag öppnar boken, det står: Muhammed är Allahs profet. Då kommer jag bli muslim. Ja. Och det här är inte sant. Det här är bara ett av deras motargument. Deras förnekelse. Folket i Mekka visste att Muhammed sallallahu alaihi wasallam var en sann profet. Och de fick så många bevis. Och Allah nämner att det spelar ingen roll hur många bevis de får, de kommer inte att tro. Även om änglarna skulle komma ner från himlen, de kommer inte att tro. Ja. De säger våra sukkirat abbasaruna. Då kommer de att säga, han har förtrollat våra ögon. Eller hur? Som till exempel Firaun. Fick han inte tillräckligt med bevis? Fanns det någon anledning för honom att tvivla och tveka? Fanns inte. Men han ville inte bli muslim. Så för vissa människor handlar det inte om att de inte har fått bevis. Det handlar om att de inte vill acceptera bevisen. De är fast på sin batil, sin falskhet. Det är en viktig princip också att förstå sig på. Som Sheikh Albani brukar säga. Att för den troende räcker det med ett bevis. Det minsta av bevis för att acceptera sanningen. Men en person som inte vill tro nöjer sig inte med 1000 bevis. Eller hur? Om någon är bestämd, nej så här är det, här är, jag har rätt, du har fel. Det spelar ingen roll vad du hämtar till honom. Han kommer inte tro. Medan al-mu'min, du säger till honom, Allah säger direkt, sami'na wa ata'na. Profeten som säger, sami'na wa ata'na. Vi hör och vi lyder, vi lämnar det som var fel som vi har gjort tidigare. Och det är så en muslim ska vara. Han ska alltid vara öppen för sanningen. Sen nämner Allah en annan egenskap. Kalla bella yakhafun al-akhirah. Nej, de fruktar inte det kommande livet. Dessa icke-muslimer är inte rädda för det kommande livet. En av salaf som heter Qatada från Tabi'un, han sa att det här är grunden till deras ondska. Grunden till deras ondska och felaktiga beteende är att de förnekar det nästa liv. Och det här är ikhwan, wallah, det är en fayda, en nytta, en lärdom. Att folk som inte har någonting att se fram emot, folk som inte tror på ett nästa liv, inte tror på en återuppståndelse, ett paradis och ett helvete, vad är det som hindrar honom från att göra dåliga saker? Egentligen, han dyrkar inte Allah och han tror inte på något helvete eller paradis, så han bryr sig inte. Hans motto, det är lev livet. Ja? You only live once. Ja? Man måste ha kul. Ja? Allah mustan. Men den som vet att det finns en dag efter döden, vi kommer att återuppstå. Allah kommer fråga oss om det lilla och det stora vi har gjort. Och det finns ett paradis och ett helvete. Och man måste förtjäna att gå in i något av dem. Förtjäna Allahs barmhärtighet och nåd. Den här personen kommer att bete sig bra. Kommer frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Och kommer kämpa för nästa liv. Så en grund till att folk beter sig dåligt är att de förnekar nästa liv. Eller att deras tro på nästa liv är väldigt svag. Kalla innahu tadhkira. Faman sha'a dhakara. Wama yadhkuruna illa an yasha'a Allah. Huwa ahlu taqwa wa ahlu al-maghfira. Sen säger Allah avslutningsvis, kalla innaha tadhkira. Denna Koran är en varning. Dessa verser, denna sura, det vi har nämnt är en varning för mänskligheten. Faman sha'a dhakara. Så låt den som vill bli påmind och varnad. Och de kommer inte bli varnade förutom om Allah inte vill. Han är den enda som förtjänar att mänskligheten ska vara rädd för honom. Och att de ska lyda honom. Och det finns ingen annan än honom som förlåter. Så här nämner Allah att Koranen räcker som påminnelse. För den som vill bli påmind. Ni behöver inte hämta någonting annat. Läs Koranen, lyssna på Koranen, förstå dess budskap. Det här räcker för den som vill bli vägledd. Och sen nämner Allah också här att vi har en fri vilja som också är under Allahs vilja. Men vi har valet att välja rätt väg om vi vill. Eller välja fel väg. Det är upp till oss själva att välja detta. Och sen säger Allah huwa ahlu taqwa wa ahlu al-maghfira. Att Allah är den som förtjänar att fruktas. Och han är den som kan förlåta. Yani Allah azza wa jal ahl. Han är den som förtjänar att fruktas. Varför ska jag vara rädd för en människa? Varför ska jag hoppas och frukta en människa? Allah förtjänar våran lydnad. Våran hängivenhet. Allah är den som äger allting. Den enda som kan gynna oss och skada oss. Den som äger paradiset och helvetet och har våra liv i sin hand. Han förtjänar att lydas. Det här har vi sagt så många gånger. Islams grundbudskap, att Allah förtjänar att dyrkas. Ingenting annat än Allah förtjänar våran dyrkan. Ingen människa, ingen ängel, ingen jinn, ingen staty, ingen avgud. Bara Allah förtjänar dyrkan. Uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah är den som sen förlåter de som dyrkar honom. Den som kommer till Allah utan att ha gjort kyrk kommer Allah att möta med förlåtelse. Så den här suran är väldigt fin och påminner oss om nästa liv. Och skrämmer oss också. Det behöver man ibland. Man behöver bli påmind. Man behöver bli skrämd. För vi lever i en rafla. En glömska. I det här landet, den här tiden. Det är som en dimma. Där folk är bortvända från sanningen. Som alla nämner, att folk har sprungit bort som en flock med åsnor. Springer bort från ett lejon. Och du är den främlingen som står kvar. Och alla andra har sprungit därifrån. Så det gäller att man har tålamod på sanningen. Och härdar. Och är fast vid det som är rätt. Och inte avviker. Och vi ber Allah Azza wa Jalla att ge oss framgång i detta liv och i nästa liv. Och att rädda oss från helvetet och ta oss in till paradiset. Och att förlåta oss. Och jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.